Jag tänkte jag ska börja och be om ursäkt för mitt ovårdade yttre idag. Jag kommer direkt ifrån scoutläger, några kilometer i den riktningen. Därav klädsel och kanske lite skäggstubb också på det. Ett sammanträffande inträffade för mig denna vecka. Idag är det den fjärde söndagen efter trefaldighet. Har ni tänkt på det? Det är klart ni har. Och temat är att inte döma. Det är den ena delen i sammanträffandet. Den andra delen är att jag läser en bok utav Jonas Jonasson. Ni vet, han som har skrivit 100-åringen. Som klev ut genom ett fönster och försvann. Men jag läser en annan bok som heter Mördar Anders och hans vänner. Och några ovänner kanske. Och den här boken, den handlar om Mördar Anders. Och han är en gammal kåkfarare. Som har ovanan att råka slå ihjäl folk med jämna mellanrum. Han har dock bättrat sig lite. Och ingår i ett projekt tillsammans med en receptionist och en präst som klår upp folk mot betalning helt enkelt. Så han har i alla fall gått i rätt riktning då kanske man kan säga. En bruten arm kostar till exempel 15 000 kronor. Det är lite problem för den här mördaren Anders har svårt med höger och vänster. Så om kunden de ber om höger arm så kan det bli vänster och så vidare så. Prästen och receptionisten då har en administrativ funktion i det här samarbetet. Sammanträffandet då består i att prästen, hon ska predika över den fjärde söndagen efter trefaldighet. Över temat att inte döma. Men precis innan hon ska gå upp och predika så får hon reda på att hennes far har avlidit. Och relationen till hennes pappa är ansträngd för att inte säga väldigt dålig. Det är nämligen så att han har mer eller mindre tvingat henne att bli präst. Och då är det så att fadern, han är egentligen kvinnopräst motståndare. Men familjen har haft präster i familjen sedan 1600-talet och traditionen den får inte brytas helt enkelt. Kvinna eller inte kvinna. Han hade ju önskat sig en son givetvis. Som ni märker så är kanske den här fadern inte någon speciellt trevlig person utan en tyrann, en hustyrann helt enkelt. En avskyvärd person kan man säga. Men han har tidigare jobbat i den här församlingen som hon nu är präst i. Och där var han omtyckt. Men en tyrann hemma. I protest så bestämmer sig den här prästen. Okej, jag läser till präst men jag tror inte på Gud. Så det blir någon slags uppror där. Men prästerskapet kan hon inte avstyra tydligen. Då. Så hon går upp. Efter att ha fått reda på att fadern har dött. Och hon håller inte en predikan om att inte döma. Utan hon tar tillfället i akt och dömer ut sin pappa totalt ifrån predikstolen. Och hon avslutar det hela med att likna honom vid det kvinnliga könsorganet helt enkelt. Det faller inte så väl ut som ni kanske kan förstå. Hon får kicken på studs helt enkelt. Till och med så är det så, och det har aldrig hänt förut tydligen, så är det två församlingsmedlemmar som kastar psalmböckerna efter henne, efter predikan. Hon blir helt enkelt dömd för sin något udda predikan om att inte döma. Det är lite ironi i det hela kan man säga. Så vilket sammanträffande att jag då ska predika den fjärde söndagen efter trefaldighet. Samtidigt som jag läser om detta i veckan. Men vi kan lämna den här prästen lite. Och vi kan förflytta oss tillbaka 2000 år i tiden ungefär. Till en annan kvinna som ska dömas. Jesus han undervisar och människor samlas som vanligt runt omkring honom. Och till saken så hör att stämningen emellan Jesus och de skriftlärda är spänd eller ansträngd. Till och med fientlig. Det finns traditioner som Jesus inte följer riktigt. Han sticker ut och han tar sig friheter, tycker de skriftlärda. Han ifrågasätter deras auktoritet inför folket. Och han ifrågasätter deras motiv. Så de gillrar en fälla för honom. Och de släpar den här kvinnan som har begått äktenskapsbrott. Och så kräver de att Jesus ska döma henne. Och det är ganska smart det här upplägget får man säga. För de ställer honom inför ett svårt, för att inte säga omöjligt, val. Om Jesus följer lagen och lagen säger att har man begått äktenskapsbrott så ska man stenas. Och det är ett grovt brott i den här kulturen. Och man kan säkert dra paralleller till hedersmord och sådär som vi också kan se idag. Och tydligen är det så att hon är tagen på bar gärning. Så bevisningen kan inte ifrågasättas. Visst, man kan undra var mannen i sammanhanget är. Är man tagen på bar gärning så borde man rimligtvis vara två. Han borde ju ha varit där också. Men han är inte... Ja, han ska inte dömas här tydligen i alla fall. Och vi kan nog tänka oss att ryktet kanske har sagt att Jesus är någon typ av liberal som förlåter synder hit och dit. Och kanske böjer och bryter i ordet, i alla fall som de skriftlärda ser det. Så om han frikänner kvinnan så misskrediteras han inför folket som villolärare. Och han kan faktiskt också ställas inför rådet för det. Och då kanske den allmänna opinionen om honom kan svänga, tänker kanske de skriftlärda. Och de kanske menar då, men han är vek, han dömer inte efter lagen. Å andra sidan då, om Jesus skulle säga att ja, vi dömer henne och stenar henne. Så gör han sig skyldig till ett brott emot romarna. För det är egentligen romarna som har rätten att utdöma dödsstraff. Det har inte de skriftlärda eller rådet. Och skulle han då göra det, då betraktas han som uppviglare och som tar på sig en auktoritet som han inte har då gentemot romarna. Och då kan han bli dömd där, så att säga. Så valet är lite mellan pest och kolera egentligen för Jesus. Och det är ju så att fariseerna verkar egentligen inte vara så intresserade av vad Jesus egentligen tycker. Var de där så skulle de väl komma och prata med honom på tu man hand. Fråga, vad tycker du om det här? Och så hade man diskuterat det. Utan frågan är liksom ställd inför en publik. Och för att snärja. Det är det som är hela poängen. Det handlar egentligen inte om att de fariseerna, att de är så upprörda över vad kvinnan har gjort. Det kanske de är, men det är inte därför de har tagit dit henne. Då hade de ju dömt henne själva. Men då hade ju de själva gjort uppror mot romarna och fått ta konsekvenserna för det. Utan scenen är egentligen ett maktspel eller en... Ja, det handlar om politik skulle man kunna säga. Och kvinnan är en bricka i det spelet. Och ibland så kan jag tänka att jag själv kan känna igen mig i den situationen som Jesus befinner sig i. Ibland så kan man få frågor som pastor av den här typen. Det kanske inte alltid handlar om genuint intresse om en enskild fråga. Utan kanske om att putta in mig i ett fack. Är han bokstavstroende? Är han liberal? Fanatiker? Konservativ? Ja. Och hur man än svarar så blir det på något vis fel. Oftast då finns det på något vis en publik som tittar på. Det här handlar inte om kvinnan och hennes synd egentligen. Utan det handlar om maktspel och politik. Och man kan ju förstå att Jesus är måttligt intresserad av att ge sig in i det där. Och spela deras spel. De får fråga flera gånger innan han svarar. Och så till slut så visar Jesus en sida som visar att han är väldigt retoriskt slipad. Att han är smart helt enkelt. Den som är fri från synd kastar första stenen. Han dömer inte själv. Utan han låter de själva bli domare istället. Han ger liksom tillbaka bollen. Att de i sin tur inte kastar sina stenar. Jag tror inte det beror på plötslig självinsikt. Oj, ja men jag är syndig själv. Jag tror faktiskt inte det. Utan jag tror att det beror på att då får de stå till svars inför romarna. De är rädda helt enkelt för att göra det. Och det finns en publik som säkert rapporterar vad som sker även till romarna. Och då överstiger de sina befogenheter. Och det vågar de helt enkelt inte. Så tänker jag i alla fall. Och nu får de bita det sura äpplet och bli de som inte dömer efter lagen då. Så den svåra frågan, den omöjliga frågan går tillbaka till dem själva. Jesus slår dem på deras eget spel helt enkelt. Han visar att han är en slipad retoriker. En slipad politiker. Och det finns säkert saker att lära sig av det. Rent retoriskt så att säga. Att hålla sig kall. Och kanske avslöja den andres mörka intentioner. Genom att vända på bordet eller vända på frågan. Men jag tror faktiskt inte att det är det som är poängen med berättelsen. Poängen är det som händer när alla de andra har gått hem. När det bara är kvinnan och Jesus kvar. De var väl aldrig intresserade av att döma henne egentligen. Annars hade de ju tagit med henne tillbaka och dömt henne i ett annat sammanhang. Poängen var liksom publiken och deras egen auktoritet och position. Jag tror att det kan vara så för oss också. Hur skulle jag döma utan publik? Hur skulle du döma utan publik? Mycket av domar, även juridiskt sett, handlar ju om det. I domen finns ett avskräckande syfte. Det finns ett blidkande syfte till offren i ett rättsfall. Så publiken finns där. Kanske om vi tänker tillbaka till det första jag berättade om. Om församlingsmedlemmarna till den här prästen. Tänk om de inte skulle ha kastat psalmböckerna efter henne. Tänk om någon hade frågat faktiskt, undrat, varför gjorde hon så här? För det är ju tecken på någon som mår ganska dåligt faktiskt. Lagt armen om henne och frågat, hur mår du egentligen? De kanske inte vågade det, för i en publik så rycks man gärna med. Och var den som inte dömer, ja, det kostar på, det finns ett pris för det. Men tänk om någon faktiskt hade gått fram efter gudstjänsten och frågat, hur mår du egentligen? För när Jesus och kvinnan är ensamma, då spelar inte Jesus något spel längre. Utan han säger, inte heller jag dömer dig. Evangelium i den här texten, i den här berättelsen, är inte att Jesus är smart. Orden som vi känner så väl igen, den som är fri från synd kastar första stenen. Och som vi citerar i många sammanhang. Kanske för att ibland vara lite smarta. Det är inte de viktigaste orden, tror jag, i den här berättelsen. Utan de viktigaste orden, där evangelium finns, är inte heller jag dömer dig. Där finns evangelium för kvinnan, för mig och för dig. Och för vem som helst som uppriktigt frågar. Där finns ingen publik. Det finns ingen som lyssnar. Ingen som känner behov av att döma. Utan där finns bara Jesus. Och där finns jag. Och där finns du. Och där finns den här kvinnan. Och där finns den här prästen. I boken också. Det tror jag är evangelium. För oss alla. Amen.